Vi sätter igång.
Ja, det gör vi. Ja. Det tycker jag.
Vad fint att vi ses igen nu.
Ja, det är så roligt.
Ja, och jag har antikroppar så att jag kan kyssas.
Vem tänker du kyssa? Ja.
Det har jag så långt jag inte kommit i min tanke.
Nu var det inte superlänge sedan vi sågs, men har det hänt något sen sist för er?
Ulrika, det har hänt något för dig?
Nej.
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 Jag kom hem med fågelburen, men jag har inte orkat packa upp den än. Först stod den in i duschen några dagar.
Ja.
Men nu står den i vardagsrummet ouppackad.
Men du tänker att fåglarna ska flytta in så småningom då?
Ja, så småningom. De ska bara vänjas vid idén först.
Just det.
Vi pratar om det först bara.
Precis, plantera den som en... Skulle det inte vara kul om ni fick en lite större bur, eller?
Ja.
Vad tycker ni?
Då säger de, pja. Och sen pratar de sinsemellan lite grann om det.
Ja, ja, det är bra. Ja.
Då förstår jag nästan aldrig vad de säger, men...
Nej.
Ja.
Hur har det gått med den ena fågelns sjuklighet? Är han pigg igen?
Det verkar för att få vara borta.
Ja.
Det kanske var en fjäder som skulle växa ut. För det växer ut fjädrar på huvudet ibland.
För han hade någon knöl på huvudet, eller var det?
Ja, lite slemmaktig knöl, mörk. Men den har jag inte sett till den på länge nu.
Nej.
Inte slemmig, men lite... Inte torr, men lite som gelé kanske.
Alltså det är konstigt, jag är ju sjuksköterska och tycker inte saker och ting är äckligt i normalt sätt och så. Men det här som du berättar nu, det får mig att känna en slämmig klump på ett fågelhuvud.
Ja, det kanske skulle vara otäckt om det var på en människa också, ovanpå ett huvud.
Kanske.
Men man kan väl
indirektligt, tycker jag.
Man kan väl tänka det som ett lite färskare russin liksom.
Det får vara väldigt färskt i så fall.
Ja.
Det är mer som gelé, lite gelé. Ja.
Men gelé är ju, det är gott.
Det är gott.
I
jag försökte
sammanhang.
Pilla på den där grejen, men han ville inte att jag skulle det.
Nej.
Han har ju ett väldigt litet huvud. Men han är så söt, så det väger ju upp. Undulater är väldigt söta.
Ja.
Eller hur?
Ja. Det är.
Tack så mycket. Henrik, du har ju till och med sett dem i verkligheten.
Det har jag.
Fick du god kontakt med dem?
Nej, det tyckte jag. Silennat var svårast.
Nej, han var väl lättast.
Han var lättast.
De har ju pratat om dig en del efteråt och tyckte att de fick väldigt fin kontakt med dig.
Skönt. Jag förstår ju inte undulatiska.
Nej, det är det de har pratat om också lite grann. Att de kände på sig att du inte förstod hur fin kontakt ni fick.
Ja, just det. Precis.
Men de säger också att ja. Det är som det är.
Med det.
Byggde de bo i ditt skägg?
Det gjorde de ju inte, nej. Precis.
Nej, tror du att de är väldigt snabba och det är väldigt små bon?
Ja, men jag har inte jättestort skägg.
Nej, just det.
Så de skulle inte kunna gömma sig i det, tänker jag. Men däremot, om man skulle gå runt väldigt mycket med öppen mun, skulle man kunna ha...
Ja.
Eller man höll upp sin arm och sen så kan de flyga in i armhålan och sen tog man ner armen.
Ja.
Så var de där inuti.
Det är ändå...
Kanske man råkar klämma till lite för hårt.
Mysig tanke.
Det gör man kanske inte.
De kurar väl ihop sig?
Tänker
de är ju, kan ju bli smala. Det ser man ju när man duschar dem. Det blir inte så mycket kvar. När fjädrarna plattas till så blir det ju väldigt... Då blir de väldigt små.
Ser de ut som små kycklingar då? Fast pyttesmå?
Eller lite, fast de är ganska smala.
Aha.
I alla fall mina då. Jag tycker de ser lite smala ut faktiskt.
Men har jag frågat detta innan? Om man skulle kunna ta till exempel en fisk till en veterinär? Har jag frågat det förut?
Det undrar man ju. Nej, det har du inte frågat.
För jag har verkligen funderat över det. Vad går gränsen för vilka få, vilka, i vilka djur man...
När är man
djur som har rätt till veterinär? Liksom?
Ja, eller vad går gränsen från totalt tokig till normal som människa?
Mm. Mm.
Vilket djur ska man ha med sig för att beteckna som totalt tokig?
Ja.
Om man till exempel hade fiskat upp med en krok och så ångrar man sig och känner sig, för det gick jätteroligt samvete, så tog man den stora torsken eller abborren eller något och la den i en hink och så gick man till veterinären.
Precis.
Ja, det vore ju faktiskt värt att prova. Plask, plask.
Kan ni göra någonting åt det
här? I väntrummet så plaskar de omkring.
Bland alla katter och hundar så kommer man med sin hink.
För ska man operera en fisk så måste man göra det under vatten då.
Just det, då får man ju göra det under vatten, ja.
Ja, just
det. Eller man kan ha någon slags syrgasmaskin. Eller så här hjärt- och lungmaskin som man har på människor. Som man...
Precis. Är det samma sak som respirator?
Men jag vet inte riktigt, men jag tänker på fiskar, måste det vara tvärtom, för de måste ju andas in syre.
Det räcker inte att knyta fast en plastpåse över huvudet med vatten.
Jo, kanske.
Kan man operera.
Och så kan man väl i värsta fall använda hjärtstartare. Det brukar finnas på plats nästan överallt.
Ja, det gör det.
På fisken, om det inte helt funkar med plastpåsen.
Ja, precis.
För det här fyller också mig med obehag, känner jag. Det är något med det här som är obehagligt att tänka på.
Ja.
Att det ligger en fisk på operationsbordet.
Ja, men fiskar är ju lite... De är ju så sprattliga. Och så, men det är ändå intressant att tänka sig om det kommer in en fiskarklädd med sådana här långa stövlar och fiskar och metspö och allt. Och så
med hinken och så. Jag ångrar mig så.
Det skulle kunna vara en liten sketch med Johan Glans. Han skulle nog göra det väldigt fint.
Som fisk.
Ja, just det. Skulle han ligga i hinken?
Ja, det får han göra då. Får han stor hink.
Precis.
Får han stor fiskare också.
Någon... Kan man säkert köpa på Clas Ohlson en så pass stor hink.
Ja, det tror jag. Men det är ju intressant. På tal om hänt sen sist då, så jag hade också ett akvarium för 20 år sedan kanske. Så att, och då hade jag en fisk som hette bilbuk, tror jag.
Alltså, döpte du det?
Nej, det var sorten. Jag fattar faktiskt inte varför jag hade akvarium. Men det hade jag av någon anledning. Och då såg ut ungefär som en guppy kanske, fast en jättehängande mage. Bilbuk. Och sen fick jag en annan typ av fisk, om det var en skalar eller någonting sånt.
Jaha.
Som jag stoppade dit. När jag kom tillbaks på eftermiddagen så då hade alla bilbukarna hoppat ur akvariet och låg på golvet.
Nej, va? Hade den där kalaren skrämt ut dem?
Jag tror det.
Men hur? De valde att dö heller än att...
Än att dö.
En av det, ja.
Jag tror skalaren äter väl... Det blev mitt sen sist.
Ja.
Nu, ditt sen sist.
Ja. Nej, idag har jag klantat mig otroligt mycket. Det är den där jag kan berätta, tror jag. Jag säger det kort.
Ja.
Jag skulle till tandläkaren i Borås. För att där har jag min tandläkare. Så då... Här var jag sen och helt i onödan. För det första, för att jag hade inte behövt vara sen. Så här är det säkert aldrig för någon annan. Men jag satt och jobbade in i det sista liksom, och så tänkte jag, nu måste jag åka. Och då var jag tvungen att göra några saker innan jag väl åkte. Ni vet hur det är. Så då kom jag till parkeringen, kastade mig ur bilen, kollade på den här parkeringsappen, slog in koden, satte på start, sprang ner för trapporna, skulle lite så pass, och så hade jag då glömt att stänga min väska och jag hade lagt datorn liksom. Så plötsligt så ser jag, eller jag hör plötsligt hur det säger, jag ser hur den flyger ur väskan, ur sitt fodral, själva datorn också, och ner på gatan i Borås alltså.
Oj. Det med datorn.
Ja, jag tittade nu och satte på den, och den verkar i alla fall fungera och sätta på. Det är ju ett under i sig det här. Ja, då, ja. Men i alla fall så tog jag den då förstås och så var jag hos tandläkaren. Mm. Och sen när jag kom ut till min lilla bil. Vad tror ni att jag hade lyckats sätta på den här parkeringsappen?
Men du sa ju att du hade gjort
det. Ja. Ja, det var det jag trodde. Start, jag hade knäppat in kod, allting var klart. Klick. Nej, då hade jag väl sluntit till lite med handen så jag hade inte lyckats med det riktigt. Och så, vad tror ni det går förbi för någon yrkeskategori där förbi min bil?
Kanske en parkeringsvakt.
Ja.
Gissar du det, Henrik?
Jag såg framför mig en mjölkman, men det är inte så vanligt.
Mjölkbudet.
Mjölkbud.
Ja. Ja, det vet jag inget om, men jag vet säkert att det var just en parkeringsvakt som gick förbi.
Ja.
Och som vi kollade noggrant på min bil om, om den stod lagligt och rätt. Men det gjorde den tydligen inte. Så där satt det en gul, lång, äcklig parkeringsbot på min bil.
Nej.
Jo. Min första respons var att börja gå in så här på polisens hemsida och börja skriva en sån här överklagande.
Ja.
Men så inser jag samtidigt, vad ska jag skriva i överklagande? Ja. Vad tycker ni? Jag slant med fingret.
Ja, skit ner dig kunde du skriva.
Det kunde jag skriva kanske.
Eller hur man nu brukar uttrycka sig.
Hur man nu brukar uttrycka sig, ja.
Ja.
Jag vet inte. Jag kanske ska fundera på om jag ska göra det sen, skriva så.
Gör det. Vi kan skriva upp några olika förslag.
Det kunde vi kanske.
Och se hur det ser ut i skrift. Vad synd om det.
Och sen skulle jag köra hit och parkera bilen i ett parkeringshus. Och då samtidigt så lyssnade jag på Spotify. Kan man lyssna på Johan Glans? Oh. Det är väldigt roligt.
Mm. Ja.
Och det var ju kul på alla sätt. Men precis när jag skulle köra in på parkeringsfickan så var hans show slut. Så att det applåderades jättehögt i min bil. Och ni vet, man har ju såna där pipande ljud som ska vägleda en i trafiken och hindra en till exempel från att backa på något eller köra på något framifrån. Men då hörde jag inte det pipljudet för att det applåderades så vansinnigt i bilen. Så plötsligt när jag körde in där i parkeringen på mitt parkeringshuset så plötsligt så tar det emot väldigt, om man säger så, framåt. Ja. Det blir ett tydligt stopp. Så då körde jag in i väggen i parkeringshuset.
Oj.
Ja, oj ja.
Oj, 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 ja. Aha. Men kanske att du kan ta upp det här med Johan Glans.
Ja.
Om han kan... Något ansvar måste han ju kunna ha i den här situationen.
Om man kan stämma honom, menar du, eller?
Ja, till exempel.
Eller bara fråga honom.
Eller fråga honom, hur tänkte du?
Ja. Det kan, eller tipsa honom. Det är inte så smart, kanske.
Precis. Tänk när folk kör in i ett parkeringshus.
Mm.
I Borås. Johan Glans.
Det borde du tänkt på.
Ja.
Mm.
Ja, vad skulle han svara då, tror du, Henrik?
Ja.
Han är alltid jätterolig, Henrik.
Mm.
Så vad skulle han svara?
Ja, precis.
Henrik, vad skulle det är ingen fara.
Nej, tack.
Nej, det är ingen fara alls.
Åh.
Nej.
Vad skönt.
Ja. 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 Ja, Henrik kom inte på något. Nej. Men det är okej, det är inget.
Jo, men du har berättat om fiskarna.
Nej, men vad han skulle på att Johan Glans skulle svara.
Aha, vad skulle
Henrik
svara?
Vet inget.
Nej.
Vad skulle Johan?
Nej, jag
Johan
vet
Henrik
inte.
Svara.
Vad skulle Johan säga?
Vi kan klippa in det sen.
Amen, kanske han ska säga.
Ja, det tror jag också. Sen finns det en gitarrist som heter Johan. Men det hör ju egentligen inte hit. Johan Norberg. Man går ju från Norrland.
Ja.
Han kanske skulle svara något helt annat. Men om det hade varit hans program.
Han är nog ganska fåordig, har jag fått för mig.
Kanske. Han skriver ju i tidningen Vi.
Jaha.
Han skriver väldigt fint.
Ja, är inte han med i någon tankesmedja?
Jo, det är han säkert. Jag tycker han verkar ha en intressant hjärna.
Är han inte musiker?
Jo,
också.
För det första är han väl det egentligen. Gitarrist.
Där ser man. Vilken liten värld.
Ja,
precis. Det är det man tänker.
Ja.
Ja. Ska vi prata om hjärnan lite grann?
Ja, men det tycker jag.
Okej. Ja. Kolla. Det gör vi. Vi pratar om hjärnan nu.
Vad var det som gjorde att du gärna ville prata om hjärnan?
Jag tycker att det är så intressant med hjärnan. Det är som ett mysterium. Den väger väl ungefär 1 eller 1,5 kilo. Och så styrs allting. Därför, jag har bara läst lite grann om hjärnan när jag skulle ha berättarföreställningar om ADHD.
Mm.
Och då är det ju någonting som heter basala ganglierna. Och det är någonting med dem. Och vet du någonting mer som de kan ha kontakt med, de basala ganglierna?
Är det som påverkar. Amygdala kanske?
Det är amygdala. Det är lite dålig kontakt mellan de två, tror jag. I hjärnan om man har ADHD.
Jaha, ja.
Och det kan också...
Förlåt, då får jag ändra mig. Ja. Jag tror att det är frontalloben.
Ja, men det
är dåligt.
Duktig du är.
Förlåt. Mm. Men jag tänker att frontalloben har ju som uppgift att hämma impulser.
Ja.
Ni vet, lugna ner, sortera,
ja,
få ordning och reda. Men medan amygdala får ju en och kicka igång ens hela känsloregister och sådär. Nu gissar jag, för jag har inte alls, jag har inte påläst riktigt.
Nej, men du, det var väldigt bra sagt. För det skit också, jag har tappat bort, jag har skrivit så slarvigt.
Du har, tänk att du har rätt att lycka, för du har... Du kan.
Mm. Nej, du ska du inte vara så säker på. Men det styr i alla fall
arv och miljö.
Arv och miljö, ja. Och när man har ADHD och, vad heter det, borderline-personlighet.
Och vad är det då, borderline?
Det kallas emotionell instabilitet.
Mm.
Att man...
Alltså att man har ofta, vad jag förstår, lite vriden syn på verkligheten. Eller lite att man inte uppfattar verkligheten som andra gör. Och ofta, man har svårt att se alla färgerna som finns, utan det är svart eller vitt.
Okej, okay.
Och man ser personer i sin omgivning som onda eller goda. Man är arg eller älskar dem. Och det kan växla ganska snabbt. Eller?
Men är det, ja precis. Ja. Och växlar det då med känsloläget? Liksom. Ja. Så om man är lite deppig så blir man avgrundsdjupt deppig? Eller?
Ja, det kan man nog bli.
Så kan det nog vara. Jag vet om, så att det inte växlar det här med bipolär.
Ja.
Bipolaritet. Men, för det är faktiskt något annat. Men,
ja. Mm. Men vad är skillnaden?
Men alltså jag tror, du får säga till om du, jag tror bipolaritet är man själv medveten om, men jag tror att det, om man har borderline personlighet då är det nog inte så lätt att ha en sjukdomsinsikt.
Nej, och det beror på, skulle jag säga, att det är den som du säger nu, den här om vi kallar det då borderline, så är det inom spektret personlighetsstörningar.
Ja.
Eller man kallade det personlighetsstörningar förr. Jag tror man säger personlighetssyndrom nu för tiden.
Mm.
Men, och personlighetssyndrom är ju mer, precis som du säger Ulrika, mer att det påverkar hela personligheten.
Just
och att man inte, har inte så lätt att ha insikt då i sig själv. Men nu hade jag verkligen inte tänkt att sitta som en himla expert.
Nej.
För att jag är ingen expert, vill jag bara säga. Men det är klart att vissa saker har jag ju någonstans, inte så konstigt att jag har lite kunskap om. Jag har ändå läst i 5 år.
Mm, precis.
Men så jag bara, medan den här bipolära, det är ju mera precis, om man tänker som typ som en depression är i samma spektra som det bipolära. Alltså det är en sjukdom man kan drabbas av. Sen kan man ju säga i det bipolära att om man har en manisk fas till exempel, så ser man ju inte helt klart heller i försiktigt verkligheten.
Nej.
Då kan man ju bli lite, man tänker, tycker ändå att allting är så toppen så att jag går och köper nu ett sommarhus eller något sånt, fast man inte har råd till exempel. Då det är ju helt verklighetsfrånvänt.
Ja. Eller 37 likadana skjortor.
Ja, kanske snarare.
Men man kanske inte har riktigt bra verklighetsuppfattning när man är i mörker heller, som man, när man är bipolär. Men Charlotte, det blir ju att vi får...
Säg du istället. För så säg till och er som lyssnar, det är inte så att jag jobbar med egentligen psykiatri.
Nej.
Eller så.
Nej.
Men det här grundar sig på sånt jag har läst och lite som jag snappar upp under hand, men det är inte mitt expertområde detta.
Nej.
Jag är lite mer expert på det här med arbetslivet just nu och ledarskap och medarbetare och så. Och det är ju inte detta.
Nej.
Så att jag vill ändå få sagt att jag tror att du, om du har läst på här Ulrika, så kan du mycket.
Men jag har inte läst på så mycket eftersom jag har lite dåligt arbetsminne.
Mm.
Det ingår också i när man har ADHD.
Mm.
Och man har svårt att ta in information.
Ah.
Det sätter sig inte, det blandas ihop. Och sen har man ju väldigt dålig uthållighet. Så jag kom till exempel bara till 2 av hjärnans delar, fast jag hade tänkt att jag skulle lära mig lite om de flesta. Men jag kom bara till pannloben. Och där sitter väl de basala ganglierna.
I alla fall connectade med dem.
Ja, just det. Just det. Och där styr, där det där man planerar.
Mm-hmm.
Och integrerar. Och rörelse. Det tyckte jag var så intressant. När man har ADHD har man tydligen sämre kontroll på rörelserna.
Va?
Vilket jag har. Att jag, när jag är lite nervös så viftar jag mycket mer och...
Ja, vad intressant.
Ja.
Och det styrs av de basala ganglierna eller de...
Då är det väl att de basala ganglierna och frontalloben
inte kopplar ihop lika mycket.
Nej, att det är lite svajig kommunikation.
Nu läser jag här bara för att vi inte ska helt föra osanning. Ja. För här står det nämligen att basala ganglierna har däremot, de tar emot ett signalflöde från hjärnbarken som är liksom det som är runt hela hjärnan, så faktiskt inte frontalloben, står det här.
Åh, signalflöde känner jag ju igen väl.
Mm.
Och det handlar om att det tar emot, det handlar om att det styr våra rörelser, ja.
Mm.
Men inte frontalloben faktiskt.
Nej, den hade ingenting med det här att göra då.
Jag tror inte det, borde det ha på något sätt. Men det verkar vara en kommunikation mellan basala ganglierna och hela hjärnbarken som sitter.
Ja.
Som har olika centra för typ rörelse av armen sitter på något ställe. Rörelse av benen sitter någon annanstans och så.
Just det.
Ungefär.
Nu, frivilliga och ofrivilliga rörelser.
Mm.
Mm. Har inte ni någonting som ni tänker på när det gäller hjärnan då, Henrik?
Jo, jättemycket. Ursäkta.
Ja.
Nej, men jag tycker det är häftigt att i förhållande till hur mycket eller lite del av kroppen den tar upp, alltså viktmässigt som du sa, är det 1,5 kilo eller så nu?
Ja,
Så tar den ju av energin vi stoppar i oss, tar den 10%.
Oj, vad intressant.
Ja, så det behövs mycket, mycket energi för att driva hjärnan.
I vilken form då? Energi i vilken form? Mat?
Ja, precis. Mm. Maten vi stoppar i oss tar hjärnan 10% av.
Mm.
Typ.
Fy, vad coolt. Jo. Det visste inte jag.
Nej, men det är ju... Nej. Det är häftigt.
Ja, men alla, det är som ett myller av nätverk och trådar. Mm. Det är ett sånt mysterium.
Mm.
Och så hur den påverkar.
Ja.
Och när någon, om man får ett slag i vänster pannlova, då det är väl där som folk som håller på och mördar andra, de har väl lite pajad, jag tror att vänster pannlova är lite paj då.
Mm. Okej, okay, så kanske det. Jag har bara hört frontalloben på något sätt. Att de, jag vet inte hur vederlagt det är, men de allra flesta som har empatiska störningar verkar på ett eller annat sätt ha fått något trauma, slag på frontalloben, som det verkar.
Ja. Mm.
Men jag tror faktiskt inte att det är vederlagt, men det verkar finnas i de flesta... Jo,
det är väl ganska vederlagt.
Ja,
den empatiska förmågan har vi liksom, finns ju orienterad här fram.
Ja.
Och även personligheten.
Ja,
liksom.
Just det.
Blir ju skadad om man skulle få någon skada här fram.
Ja.
Särskilt, om jag inte minns fel nu, på vänster faktiskt. Personlighets...
Ja. Ja.
Det blir, man blir liksom inte riktigt som man var innan.
Nej.
Det är väldigt sorgligt.
Ja. Ja. För en av rädslorna som finns runt hjärnan, det är ju det här med dyslexi, inte dyslexi, det andra på det.
Demens.
Just det, precis. Att man skulle tappa bort sig själv.
Ja, så hemskt.
Ja.
Jättehemskt.
Ja, det värsta är ju det här.
Precis.
Ja.
Att man blir en annan person.
Ja, ja.
Men vet man om att man... Jag misstänker att man börjar fatta när man glömmer saker som är liksom vanliga. Men det kan man ju göra ganska ofta under stress eller press eller sådär, glömma saker ändå. Så att det inte är jättekonstigt. Det kan man ju känna igen sig. Men där, när det börjar bli... Alltså, är det olika för olika? För jag gissar väl att demensen, om man ska kalla det, äter på på olika håll i hjärnan, alltså kan gröpa ur olika delar av hjärnan och att det kan bli olika konsekvenser av det.
Ja, det finns ju olika. Ja, just vaskulär demens och frontallobsdemens.
Just det. Ja.
Och så får det olika, och det är därför som, för att den börjar väl inifrån och ut, va? Och därför påverkar det inte rörelse jätteofta i alla fall. Eller det gör det?
Jag, i alla fall, jag kan inte säga hur det är alltid, men jag vet att jag känner till fall ibland när man har upptäckt det så först. Man till exempel inte kan ta på sig en jacka. Okay. Eller man kan inte liksom, man får inte ihop det rörelsemässigt med när man ska göra något. Men du kanske menar mer, Henrik, när man ska gå och sitta och göra saker så. Men att just att få ihop sina rörelser tror jag kan vara.
Okay.
Men om det kanske inte är så vanligt, det vet jag inget om. Jag vet bara att jag har stött på.
Jag bara, det är helt anekdotiskt bara som jag refererar till de demensfall som jag har stött på. Och då har inte rörelsen varit ett bekymmer.
Nej.
Som jag minns det.
Nej. Men det är ju som ett av testen man gör på demens, tror jag, är väl just när man ska rita av en figur som inte är så komplicerad, men en geometrisk figur liksom. Och då får man liksom inte ihop det. Man kan inte rita av det oftast. Det blir fel liksom. För att just det där att man kanske inte med rörelse göra, men det har med att uppfatta, tror jag. Spatiala förmågor heter väl det. Mm. Med rum och få ihop det med sin hand och sin.
Det är ju många system som ska samverka i just en sån övning. Det är ju så coolt med ögonen att egentligen så är spegelbilden, eller bilden som vi ser med ögonen, den är ju egentligen upp och ner, men att hjärnan vänder den rätt. Så om man tar på sig glasögon som vänder världen upp och ner, så efter 4 timmar så vrider hjärnan till det så att det hamnar rätt igen.
Alltså man tror ju, är ju nästan böjd att tro på en skapare.
Man böjer sig mer och mer åt det. Man lutar åt Gud, som Thomas Gerin säger.
Precis. Ja, men det är ju snillrikt. För det, om man pillar lite på foten här nere, då känns det i huvudet.
Ja.
Att det går, jag har känslig kropp, tror jag. Alltså att det känns. Men att det går en sån omedelbar signal upp. Om du tar lite på tån, och du får det stövla.
Nej, men vad menar du att det känns i huvudet när jag tar mig på tån?
Det är sant.
Det upplever inte jag.
Nej, men jag kanske är lite överkänslig.
Ja, vad spännande.
Men det är väl i akupunktur. Litteratur är det väl det är väl precis det man letar efter då, alltså hitta nervbanor som kopplar ihop med andra kroppsdelar, så att man om man har en spänning i axlarna så kan man hitta nervbanor i fötterna och händerna.
Ja, det är ju coolt. Men då finns ju allt det här, finns ju hjärnan också.
Lite spontant svårt för akupunktur i huvudet, alltså på hjärnan.
Det är lite, på hjärnan, men man kanske inte behöver sticka in nålarna rakt in i hjärnan.
Jag tänker det hade varit smidigt att komma åt om det var jobbigt i vänstra armen liksom.
Ja, så stick in en nål. I skolan.
Ja, det hade varit superbra.
Ja, hade det varit. Jag har provat akupunktur i huvudet mot migrän. Då har det bara försvunnit.
Nej.
Migrän,
wow.
Ja, helt otroligt. Det är jättemigrän så att jag inte kunde göra så mycket. Helt borta var det sen.
Oj, så skönt.
Ja.
Men alltså, så att det inte kommer tillbaka då?
Jo, det kom tillbaka sen.
Ja.
Men just den gången kom det inte tillbaka.
Men jag tänker, ni har säkert tänkt mer kring hjärnan, Ulrika. För du vill också, det är det här fascinationen kring hjärnan, va, som du är inne på.
Men
du,
så den, det är lite svårt att sätta ord på det. Men jag läste någonstans att om man har lite impulsivt sätt, då kidnappar det känslor i hjärnan. Det kidnappar förnuft. Förnuftet blir liksom mindre. För man rycks med lite. Och så har jag också läst att när man har ADHD jag har inte aldrig förknippat ADHD med borderline personlighet, men det finns tydligen likheter, bland annat att de här områdena i hjärnan som blir påverkade, de är mindre. Så jag har mindre volym i skallen än vad ni har antagligen.
Det var inte så säker på det. Jag har så litet huvud, vet du.
Ja, ja, har du litet huvud?
Ja, det har jag.
Jag med.
Jaha.
Nej, men vad trevligt. Händigt du då?
Jo, jag har byggt på mitt huvud.
Visst, ja.
Så med... mitt huvud är egentligen, alltså om man tänker sig halsen.
Ja.
Och så bara rundar av halsen.
Vad härligt. Lovisa måste tycka att det är väldigt mysigt att tänka på det.
Mm. Hon klappar dig på huvudet.
Mm. Det tror jag.
Ja, jag tror också det.
Men vilka områden är det som är mindre, Ulrika, då?
Men det är de som styr planering, impulsivitet, arbetsminne och det här med att förstå instruktioner. Nu minns jag inte riktigt vad det kallas. Men det är en försämring av att reglera känslor, alltså.
Mm.
Har man både när man har ADHD och vad heter det nu? Borderline-personlighet.
Ja.
Och försämrad uppmärksamhet, det är ju inte så, det är ju inget nytt. Men då är det alltså dysfunktionella områden i pannloben och främre cingulum.
Mm.
Känner du till det, Charlotte?
Jag har nog hört det, men jag kan inte alls vad det är.
Det stod i läkartidningen, så de kör nog lite svårare ord kanske. Än vad vi. Ja. Men du är ju psykolog.
Ja, men
så du kanske har hört det någonstans. Och de basala ganglierna. Och så dopaminsystemet.
Ja, ja, det är ju väldigt spännande.
Det är ju spännande. Belönings.
Ja.
Det är ju jättespännande.
Ja. Det är det verkligen, belönings. Ja. Ja.
Och det har man ju svårt att reglera när man har ADHD.
Just det.
När man tar, för man kan ju få mediciner för ADHD.
Mm.
Är det reglerar det då typ dopaminsystemet då? Eller för att det styr ju så mycket?
Jag vet att när man har ADHD då verkar man ju snabb och hastig och sådär. Men egentligen är det för att hjärnan är trött. Så man måste vara så för att hålla sig vaken.
Mm-hmm.
Ja, det är omedvetet. Och när man får amfetaminliknande medicin, som det ju är ofta, då piggnar hjärnan till. Och då lugnar man ner sig.
Mm-hmm.
Det är väl konstigt?
Ja, det är faktiskt konstigt. Men, ja. Ja. Mm.
Men så den medicinen, jag kan inte riktigt, men det är ju centralstimulerande.
Mm. Men om man tänker att man är väldigt trött.
Ja. Klas, den berömde ex-mannen.
Ja.
Vi skulle ringa och göra ett sånt där familjeabonnemang. Telefonen. Mm. Och det var så mycket information. Jag var helt slut efter.
Mm.
Så skulle jag med bussen också.
Oj, ja.
Det var nästan för mycket då.
Ja. Vad händer då? Blir du så trött? Eller vad känner du?
Jag kan inte sortera informationen.
Nej. Mm.
Men ADHD och utbrändhet har ju liknande symptom. Nu kommer Henrik med paketet. Oj, vad fint.
Hjälp, vad är det?
Är det en dator till Charlotte?
Ja, det är en dator till Charlotte.
Ah. Vad snabbt du beställde den, du.
Jag går över tiden du snackade.
Ja, direkt bara. Och så du expressleverans.
Precis. Och så snabbt du gick upp för trappan.
Nej.
Vill du ha vatten?
Jag sprang upp, känn på paketen.
Oj.
Alltså, du är helt galen. Du måste ju väga skita mycket.
Ja, det väger skit mycket.
Men vill du lägga den med benen högt?
Nej.
Ska vi göra hjärt- och lungräddning på dig?
Jag bara ta lite kaffe och andas.
Ja, gör det. Skål på det.
Kaffe är bra törstsläckare.
Ja. Ja. Charlotte, kom och tänka på hippocampus.
Är det...
Minnet lagras där.
Ja,
arbetsminnet har sitt liksom... sitt rum där. Just i hippocampus.
Det är ju verkligen som en kontorslokal.
Mm.
Järnkontoret.
Mm. Det är det ju.
Olika Henrik, nu svimmar du, ser jag.
Nej, inte alls.
Nej.
Jag tänker, alltså, jag kan alldeles för lite om hjärnan i förhållande till hur intresserad jag är av den.
Ja, jag med. Ja. Så utveckla ditt intresse nu, om du kan. På vilket sätt intresserar hjärnan dig?
Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av kommunikation.
Ja.
Och hur budskap uppfattas och tas emot av andra. Och varför det inte funkar ibland och så. Så att Nej, men och då vill man ju, då vill jag i alla fall ha lite koll på hur det funkar för att förstå varför inte ett budskap når fram, eller hur människor kan tolka samma sak på så många olika sätt. Det tycker jag är superduper intressant. Och att man ofta behöver ha en förståelse för den andres bakgrund för att för att förstå hur ett budskap eller någonting man säger ska nå fram.
Precis. Och när man jobbar så som du gör med bilder, och då måste man väl ha ganska stor kunskap om vad folk ser och vad som händer när man ser en viss sak.
Det kan man väl säga. Det finns några grundläggande principer man kan tänka på i just bilder. Det är ju regeln om tre, eller vad man ska kalla det. Gyllene snittet.
Vi berättar lite.
Ja.
Om man tänker sig att man delar upp en bild i tre längder och tre bredder. Så att det blir att man skivar den både horisontellt och lodrätt. Så får man ju skärningspunkter på dem. Då kan man säga att de yttersta skärningspunkterna är där det bör hända något intressant i bilden. Man tänker lätt att man ska lägga det som är intressant i mitten. Men det är oftast, då blir det oftast väldigt platt och inte så intressant. Om man till exempel har ett porträtt som är taget på en med en fin bakgrund, så blir det bättre om man förskjuter porträttet mot en tredjedel. Liksom.
Vad intressant! Och det är någonting i hjärnan som gör att det...
Det borde jag, det kan jag faktiskt inte redogöra för varför. Nej. Det är på det sättet. Men det blir lättare att det känns genomarbetat.
Det var intressant!
Ja.
Men vad sa du, spelar det någon roll om du är åt höger eller vänster? Är det olika personer som...
Nej, det spelar inte så stor roll. Alltså, då får man ju följa vad som är, hur linjerna i bilden går, till exempel. Om man till exempel har en hand som pekar åt något håll eller någonting, så att den följer en diagonal linje, så kanske man kan hitta något annat som följer det också.
Men jag tänkte på det vi pratade om förut, att det här med skador i hjärnan, om man har skador där empatin styrs ifrån och så. Om man är uppvuxen i ett hem där det inte finns empati, visst måste väl de delarna kunna inte utvecklas då? Att man inte får lära, att det har med inlärning att göra också.
Du menar om man har skadat sedan tidigt liksom?
Ja, att man får en skada utifrån i hur man blir uppfostrad och hur man blir bemött som barn. Det.
Att man inte lär sig någonting om empati eller att sätta sig in i någon annan situation.
För då kanske de områdena, om de inte får näring, så blir de kanske mindre.
Det borde ju vara så.
Ja,
gärna funkar väl så att den bygger på... Vad heter det? De där
synapserna.
Synapserna ökar... på de områdena som man förhåller sig till.
Tänk! För man kan ju fysiskt förstärka hjärnbarken, tror jag, med sådana här medveten närvaroövningar och sånt.
Och allra mest med fysisk aktivitet faktiskt.
Ja, Hansen. Anders Hansen.
Hippocampus, det minnescentret till exempel, kan man ju mäta att den blir större.
Ja. Och sen... att det blir omedelbar effekt om man tränar. Sen blir man blir ju piggare och man kan ju koncentrera sig bättre. Jag kan nästan inte läsa en tidning om jag inte har rört på mig innan. Ja, det här var roligt.
Jag kan nästan inte läsa en tidning när jag rör på mig.
Nej. Va? Men du kanske kan låna en sån där ställning som man har på biblioteket. En sån där som tidningarna sitter fast i. Om du har en sån medan du går
Precis.
Eller springer, då kan du säkert läsa tidningen samtidigt.
Det finns såna här ställningar också man sätter på axlarna när man måste fixera nacken.
Jättebra idé.
Då kan man ju ha, det ser ut som såna här som syltmajo, sån saftsil, ja.
Mm.
Precis, som man struntar i duken, den kan man ju ha kvar i sig.
Ja.
Ha den över huvudet, spelar inte det, så det blir fint. Ja. Om man sätter den ställningen på axlarna. Och sen tejpa fast tidningen. Jättebra.
Jag hörde talas om en schackspelare som hade allt, som en jätteduktig schackspelare som fick Alzheimer och det märktes nästan inte. Jag tror att han måste ha gymnastiserat hjärnan väldigt bra.
Men han har ju tränat de synapserna som rör hela tänkandet runt schack, strategi och allt det där, planerande, strategi, förutseende.
Just det.
Och då kanske de är så pass välutvecklade så att det tar längre tid för dem att brytas ner då kanske.
Ja, just det. Jag stötte på tallkottkörteln här.
Ja.
Apropå att bli trött. Där produceras ju hormonet melatonin som bidrar till regleringen av kroppens dygnsrytm.
Mm.
Då kanske melatoninet kan det ha när man det utsöndringen av melatonin är troligen kroppens viktigaste mekanism för att få oss sömniga. Tänk om det nu gissar jag bara. Det kanske utsöndras mer melatonin när man blir väldigt stressad. Så att man blir trött snabbt efter. Kan det vara så, tror ni?
Kanske.
Ja. Eller är det att efter adrenalin kommer melatonin?
Nej, det tror jag nog inte ändå. Men jag tror, nu får jag bara, eller det enda jag vet om det här är att om man har varit stressad så har man precis adrenalin. Men efter det så gör ju kroppen så att den återhämtar sig efter.
Ja.
Och då ska man bli lite trött för att kroppen behöver tagga ner.
Ja.
Det är helt enkelt som en reaktion på att man har varit lite igång liksom. Men så tänker jag om det. Och då kommer det kanske lite oxytocin möjligen. Lugn och rohormon.
Ska vi kolla upp det då?
Oxytocin?
Ja.
Men det är ett sånt lugn och rohormon bland annat. Men det kanske finns melatonin inblandat rätt också förresten.
Man kan ju tillföra både melatonin och oxytocin utifrån.
Men
man kan ta spray. Oxytocinspray. Kul.
Ja.
Och melatonin kan man ju ta i tablettform.
Hur blir det om man käkar både oxytocin och melatonin?
Då förvandlas till en bilbuksfisk.
Oj.
Det blir i alla fall buken växer ju.
Ja, i alla fall.
Till att börja med.
Ja, just det. Och sen blir man mer och mer fiskliknande.
Kan man gå till veterinären?
Ja.
På en spruta.
Ja, just det. Då måste man ju först skapa kontakt med Johan Glans. Så att han, för det kanske man får svårare och svårare när man blir fisk.
Så man får göra det i något övergångsstadie där man är en övertygande fisk, men inte så mycket så att det inte går att prata då, tänker jag. Utan precis i mellanstadiet där man fortfarande kan vara bland folk.
Ja, just det.
När man är någon sån här övertygande fisk.
Ja, precis.
Tänker ni ibland så här, att tänk om de har rätt, de här hinduerna, så att man blir ett djur om man inte riktigt har skött sina kort?
Det är lite för obehagligt för att tänka på.
Tänker ni så ibland?
Det är mest därför jag håller mig till kristendomen, för jag vill helst inte bli något djur.
Så du tänker mer att de som håller sig till hinduismen, de blir också djur sen?
Ja,
och de som håller sig till kristendomen, de får...
De slipper det.
Det är en försvars... För kristendomen är en försvarsmekanism.
Ja, just det. Mot det här djurblivandet.
Vad tänker du om det?
Nej, men...
hinduism och bli ett djur.
Man kan ju tänka så mycket, men tänk om det är så, kan jag tänka ibland. Jag ska säga, jag tänker nog inte det på så mycket allvar faktiskt.
Nej.
Men tänk så här, tänk om den här lilla spindeln är liksom en granne. Det kanske är Göran från Sävedalen.
Just det.
Som kryper omkring i vårt badrum.
Har han haft ett sånt liv som är i den nivån?
Då tänker jag då att du har inte Göran... Nej, då har han kanske... Vad ska vi tro? Han har varit otrogen väldigt ofta mot sin partner. Ja. Han kanske har... liksom, vad kan han mer ha gjort för synder? Förskingrat pengar. Det måste ju finnas någon skala.
Precis.
Man måste hamna någonstans. Liksom. Mm. Och så finns det en kanske här, spindelnivå där. Ja. Vad är över spindeln? Vad kan det vara, en mus, har jag funderat på?
Ja, men det kanske måste finnas någonting emellan. En trollslända.
Ja, som ändå får flyga.
Ja.
Fjäril.
Ja.
Just det, emellan. Och sen kommer mus.
Ja. Jag tror det verkar vara så jobbigt att vara fjäril.
Ja, fy vad jobbigt. Du menar, varför?
Men det är så många stadier man går igenom. Jag tänker, som människa går man igenom många stadier, men det ser ungefär likadant ut. Tänk om man skulle ha samma psykiska påfrestning genom sina stadier, men plus att man ska först vara en larv som sen, och sen spinna in sig. Just puppan är väl i sig det enklaste, tänker jag, som introvert. Men sen så ska man vara extrem extrovert som fjäril. Hej, kolla på mig! Wow. Funkar ju inte alls.
Nej.
Nej, man får...
är man larv först och sen puppa?
Mm.
Tror det, ja. Det blir ju väldigt tvära kast, det får man säga.
Man får ju mycket erfarenhet.
Ja, men om man är bipolär kanske det är perfekt.
Mm. Ja, det tror jag också. Men det är ju så sorgligt med, när de försöker springa över cykelbanan.
Mm.
Larver som försöker gå gatan och så vill de kanske inte bli puppa ens.
Nej, det är jättesorgligt.
Ja, det är inte roligt att tänka på det.
Nej, men då kanske de får en liten kompensation och blir
en oxe. Ja.
Oxe efter det.
Just det. Om de inte har varit väldigt otrogna.
Mm.
Larver.
Ja.
Och förskingrat.
Ja, ja, så kan det faktiskt vara. Man undrar faktiskt med vissa larv.
Ja, precis. En del är opolitliga. Det känner man.
Ja. Och då kanske de ramlar. Vad är under larv? Vad står det särskilt?
I Sjövik upplever jag det så faktiskt.
Mm.
Jag ser så många på cykelbanan.
Ja.
Men det är längre ifrån Göteborg, vet du. I Partille så har de, där är de är lite högre upp.
Jag kan tänka mig det är lite mer fostran i familjerna där.
Ja.
Ja.
Så de har mer utvecklad pannlob. Eller
ja, just det. Förmågan att känna in andra individer.
Ja.
Högre utvecklad i Partille-larverna.
Ja, men blir de då mosade i Sjövik så kan de få komma... Födas fram sen i Partille som nästa steg.
Ja, för de kan ju inte hjälpa sin uppväxt eller vem som har tillverkat. De kan de ju faktiskt inte
hjälpa. Nej, det kan de inte hjälpa.
Och det måste man ju räkna in som hindu.
Mm. Jag undrar hur de tänker då, hur man avancerar sen vid återfödelskretsloppet liksom, som djur.
Ja.
Om man då... Hur gör man för att avancera från en nivå till en annan, undrar jag lite.
Ja.
Råkat ramla ner till en insektsnivå.
Ja.
Jag vet inte hur de tänker där.
Nej.
Kan man hoppa mellan nivåerna, tror ni?
Hur då? Men alltså
ena, vid ett liv är man en oxe, till exempel. Och så nästa liv så blir man en larv. Eller är det en ökning? Att om man är en oxe, då måste man komma högre. Annars... Nej, det kanske inte är så. För man kommer ju, för nirvana är ju det ultimata och då försvinner man.
Jag tror att det är buddhismen man har nirvana.
Jaha.
Men
det är väl målet för hinduen också?
Ja, det kanske är jätteså.
Släckas ut.
Ja, bra. Men...
Det verkar ju jättetråkigt.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, det blir tomt.
Ja.
Det kanske är skönt.
Nej, det är inte skönt.
Nej, det tror inte jag heller.
Ibland tror jag att man förväxlar tomhet med frid.
Ja.
Som att man tänker att då är det fridfullt, men tomt är inte frid.
Men hur innan du fanns, hur tycker du att det känns då?
Ja, det kändes ju inte tomt i alla fall.
Nej.
Nej.
Så då är det kanske inte så farligt att det blir...
Nej, du menar så att det inte släcks ut.
Ja, vi vet ju inte.
Är det?
Vi ska säga det. Men vi kanske ska braska det.
Ja. Nu är, nu, det som är skönt tycker jag är att man behöver inte ha svar på det här heller, eftersom jag tror inte alls att det stämmer, den här resan.
Nej.
Mellan djur och människor och utsläckning heller för den delen. Nej, nirvana. Det. Men så är det. Så, så det är ju skönt.
Mm. Jag tror inte heller det stämmer så värst.
Nej. Nej.
Nej.
Det jag kom på med hjärnan som jag tycker är mest spännande nu när jag piggnar till lite här, det är att det är ju det här med amygdala alltså.
Ja.
Det är ju ändå det tycker jag som fascinerar mig mest. Mm. Just det där att amygdala då, när den aktiveras så sprutar den ut den här varningssignalerna. Att antingen ska du springa härifrån nu, göm dig, eller så här... undvik, låt bli allt det där, eller så säger den gå till attack, skäll ut, säg något taggigt eller sådär. De två, och de amygdala, det styr oss alltså.
Så spännande.
Ja, men det måste finnas en tredje också.
Det här med freeze.
Ja, eller samla in information och bedöm in först innan du flyr eller attackerar.
Jag vet inte vad amygdala har med det att göra. Kanske. Ja.
Kanske.
Jag tycker att den kanske kommer innan man blir den riktigt börjar spruta ut de här. Men i alla fall så tycker jag det är intressant ju rent psykologiskt, för att det styr, den styr oss ganska mycket tror jag. Och också att vi kan undvika saker och ting, till exempel det här att vi undviker gärna, och det är amygdala som gör att vi undviker saker, för att på kort sikt så känns vissa saker så jobbigt.
Ja.
Man kanske undviker att tänka på vissa saker, eller man undviker att göra vissa saker såklart, eller träffa vissa eller vad det nu kan vara. Men på kort sikt så nej, och hjärnan är ju väldigt kortsiktig. Det tycker jag också är intressant. Den vill ju ha en vinst på kort sikt så att säga. Det är därför vi äter choklad, för att det, nu är det gott, eller vi låter bli en utmaning som är jobbigt för oss för att då slipper vi det obehaget.
Just det. Kort konsekvens och lång konsekvens.
Kort och lång konsekvens. Så det tycker jag är så intressant, och ibland kan man ju, om man går i ett KBT till exempel för alla möjliga åkommor, så handlar det ju väldigt mycket om att exponera sig för det där som är jobbigt på kort sikt.
Ja.
Fastän det i stunden känns som att nej, jag står inte ut, jag kan inte göra detta, eller jag kan inte så. Men för att på lång sikt bygga upp liksom en förmåga att kunna vara lite mer, bli lite starkare och kunna välja själv i livet istället för att ens rädsla styr den.
Väldigt intressant. För visst är det så att man ska exponeras för det man är rädd för.
Exponering, det är egentligen tror jag ett av livets nycklar. Så nej, skulle jag vilja säga.
Det ska jag bära med mig under eftermiddagen.
Det tycker jag.
Men det är ganska jobbigt. Eller det kan vara otroligt jobbigt att exponera sig för det man allra mest är rädd för ju.
Ja.
Och så får man stå ut då, därför att den där rädslan, hjärnan signalerar sen så här, att det känns jättejobbigt. Och så kommer hjärnan sluta efter ett tag. Så det får man ju komma ihåg då. Det här som känns så jättejobbigt, det kommer avta om man bara håller ut lite grann.
Just det. Jag hörde det var en kompis som berättade att hon har spindelfobi. Och så var hon i ett land där det var och sov på, i en bungalow eller vad det var. Där det bara kryllade av spindlar. Och sen till slut var hon så utmattad av att vara rädd, så hon orkade inte vara rädd längre.
Nej, just det.
Så hon slutade, för att hon blev så uttröttad.
Ja, men lite så faktiskt. Till slut så jag kan inte säga det bättre.
Nej, tack. Hon är lite rygg.
Men vilken befrielse ändå för henne efter ett tag då, när hon kände så här, nej, jag inte, det här skiter jag i nu. Nu får jag ägna mig åt något annat.
Och så kanske alla spindlarna var hennes före detta grannar.
Jag skulle vara lite mer rädd för spindlar, tänker jag då.
Fy vad obehagligt.
Om det hade varit alla ens grannar som förföljde en som spindlar.
Döda grannar då.
Det är ännu mer lite obehagligt då. Man kan inte slappna av på samma sätt som om det skulle vara en helt vanlig spindel.
Nej.
Tänker nu vara så all... kanske man, men då å andra sidan kommer ju vi få följa våra grannar sen när vi dör.
Ja.
Det blir lite kul.
Det blir kul. Undrar om de kommer känna igen.
Ja,
Men det här tror jag bestämde fröken Nätterdal från Hultsfred.
Ja.
Det är jobbigt när de bara vill slå ihjäl en direkt.
Ja, precis. Mm. Precis, de kunde åtminstone ta en i en glassburk och sen hälla ut den ute.
Ja,
ja. Det får man ju hoppas på att det blir så.
Men fräckt med åtta ben. Det
är bra. Roligt. Det var väldigt roligt sagt. Ja, det är väldigt många ben att hålla reda på. Om man ska raka benen på sommaren tar ju halva dagen.
Jag rakar ju inte ens benen på sommaren, men det är ju jättejobbigt att göra det om man har åtta.
Det är väldigt tuff grej att gå igenom.
Man kan ju vaxa alla åtta, så håller det sig någon månad i alla fall.
Precis, men då gör det åtta gånger så ont.
Just det.
Eller fyra gånger om man tänker att man har två ben då.
Mm.
Men tror ni inte man tappar en massa ben om man vaxar dem? Jag tänker de här pappa långbensspindlarna som har pytteliten kropp men jättelånga ben.
Jo, det kanske blir det blir inte bra, nej.
Det risken är att man bara har kvar då ett ben liksom, och så ligger man där och sprattlar.
Kan man komma med en spindel till veterinären? Tror
det tror jag.
För det finns ju, kan man ju ha hemma i akvarium eller så här, insekter.
Ja.
Kan man, tror ni det? Att om den har brutit ett ben till exempel, man märker att den haltar.
Ja.
Skulle man kunna gå då till, komma med den i en burk?
Ja, just brutna ben tror jag inte, kanske.
Nej.
Jag tror inte de gipsar väl knappt ens hundar, va? Eller gör de det?
Vi skulle kunna busringa till veterinären.
Det är en bra idé.
Och fråga, hur ska jag göra? Men, jag har en spindel här som har brutit benet.
Ja.
Han är något? Olycklig.
Ja. Finns det något? Jag tycker han ser som han gråter.
Ja. Jag har gjort en liten tratt av en sån här crème fraîche-burkslock så att han inte slickar sig på benet.
Ja. Han verkar väldigt ledsen. Ja. Gud. Men det är sådana fågelspindlar. Jag kollar på veterinär nu.
Mm.
De får nog komma till veterinär.
Får de det?
Ja, det är väl klart.
De räknas väl med som vanliga djur.
Ja. Husdjur liksom.
Ja.
Mm. Obehagligt. Då.
Men kan man komma med, låt säga, duvor?
Ja, absolut. Duvor. Det tror jag, för det finns ju tama duvsorter som man
tror du säga talande duvsorter, men det sa du inte.
Nej, det finns ju talande veterinärer däremot.
Ja.
Det gör ju det, och det är ju det som gör det så mycket lättare när det gäller kommunikation och så vidare.
Precis.
Ja.
Det finns ju faktiskt inte i Partille, tror jag.
Nej, där är då lite mer besked.
Ja, de talar inte så mycket, men säkert i storstäderna, storstadsregionen. Där tror jag det finns. Det kan vi också fråga när man ringer till den här, för det är inte veterinären som svarar, det är ju en liksom djursköterska. Är det en talande veterinär? Ja, det kan man fråga faktiskt. Det ska bli roligt. Jag måste ställa en fråga. Jag hör att det finns det i Göteborg.
Jag ringer från Partille, men här har vi inga. Visst har ni en talande veterinär?
Oj, det var jätteroligt.
Nu börjar vi runda av detta, eller vad tycker vi?
Ja.
Visst har du en sång om hjärnan?
Ja, cirkushjärnan. Lindansö, som den kanske redan har tagit.
Det har vi kanske.
Skit också, för den handlar verkligen om hjärnan.
Ja, men vi tar väl den igen.
Den igen, det är ingen som kommer ihåg det.
Den är ju så bra.
Tack så hemskt mycket. Ha det så bra.
Ha det så jättefint allihopa.
Ja.
Hej då.
Hej.
Här är städat nu. Hon är städat. Allt är på plats. Hon har en sats. Pepparkaksstek som svalnar i tamburen. Hon ser hon halkar lite grann. På fönsterbrädans kant och tappar ena skon ner på gruset. I hennes fjäder lätta spår
det huset.